Hospice upp till det AMG och Falex. För att vilja trafsa dess verkare ihop bevismaterialen och hoppade ut genom hotellfönstret. Nu var goda råd dyra punkt samtidigt. I foyen kavlade insatt chef Finlandsson ut sin pepparkaksdeg, sina kavajärmar och sina olika sorters pölsa på hotellets incheckningsdisk. Han spetsade öronen och betraktade den nervösa hisspojken som med svettperlor bakom öronen stod och svalde in vid frakthissen, motvilligt redo att skicka upp Finlandsson till sjunde våningen som beordrat. De flesta av hotellets övriga hisspojkar satt bundna till händer och fötter bakom disken, men Finlandsson hade hittat en tjomme under en dörrmatta som ännu inte lidit nog för att knyta ihop sig och vars kroppsfunktioner heller inte övertagits av olika maffiasyndikat. Ställ dig upp, sa jag. Gormade Finlandsson genom sin megafon i välpapp. En vakt familjer, för honom åtminstone, röst svarade nej för i helvete med sann övertygelse och kastade sig ned för hotelltrappan till stor harmsenhet för insatschefen. Kom tillbaka. Öj. Brölade han övergivet. Men gav upp och vände inåt foyen igen. Han betraktade pölsan och grävde fram en nyckel ur västfickan, vilken han snett leende bakade in i pitepalt. Sedan överräckte han bakverket till hisspojken och väste sammanbittet något om våning 7, ditt svin. Pojkstackaren svalde nervöst, rättade till mössan och tryckte på knappen. Punkt blink konstapel Finlandsson stegade barskt ut i hallen. Dyckade vikt under en kraftfullt måttad vänstersving och rullade fundersamt undan när ett par rackbladsvassa kaststjärnor visslande klöv hans tjänstebascher och friserade honom varsamt. Han var van vid slikt, när hans egen barberare, Hadarbarsk, hade för vana att gå hårt fram. Hotellkorridorer var dock sällan platsen för polisomtrimning, så nu var rimligen illgärningar åfärde. En svartklädd filur i riktning sydsydöst, om en inbjudande soffgrupp i lilla gabardin och djupröd bombasinkopottstol och viftade med ett blänkande exempel på österländsk metallurgisk expertis. Finlandsson anpassade sig till omständigheterna och duckade in bakom närmsta förbipasserande matvagnsknuffande rumserviceindivid, men till ingen nytta då filuren bakom soffan kunde ganska enkelt se honom och därmed slunga iväg ytterligare en handfull missiler. Finlandsson duckade bak matvagnen, greppade ett silverfatt chokladpraliner från densamma, och snart hade han munnen full av halvsmält punchnougat och småkladdig mjölkchoklad. Det hjälpte kanske inte så mycket, men kändes fint. Plötsligt trasslade han till, ställde på fyra olika punkter, och föll till marken likt Ikaros en solig dag. Skärkastaren voltade ut genom fönstret med metallskrot regnande runt omkring sig och landade i en väntande soppbil som snabbt mullrade iväg mot Tokyo. Sverker stod i spänd förväntan och såg Jokiro volta ner i sin väntande flyktbil. När hans eget färdmedel anlände hade den varken lack eller luft i däcken och på taket stod den betandling nu med svansen genom öronen. Sverker undrade flyktigt varför jeten var utbytt mot detta åbäcke. Men han inte reflekterade vidare för från den krossade andra våningen kom det plötsligt en kulkerve som slet sönder nun och tvingade rikshan till ett mycket hastigt avlägsnande och då blev Sverker minsam kvar lämnad trots allt. Varför ska det behöva göra så ont att lämnas ensam? Hans tunna röst stod i bjär kontrast mot jäverskälden som förvandlade tegelväggen till lerdan och asfalten till åker. Ingen lyssnade heller. Folk tenderar nämligen att ignorera folk som blir beskjutna, även om det ser snälla ut. Det var nog tur, kanske punkt Finlandsson låg och drog förhastade slutsatser av kvällens händelser. Först var han säker på att det här innebar tysk invasion, och därmed äntligen ett läge för kontring, men sen kom han på att Tyskland aldrig föll från nord-nordväst. Så nu förelåg observandum för att utröna själva riktningen för attacken och huruvida den verkligen kunde vara germansk till naturen. Mödosamt kravlade han ut genom fönstret och fick fram sin specialbyggda mikrokikare med inbyggd kompass och vattenpistol, vilken visade att attacken minsann härstammade från kvartsydhöger, och det betydde otvivelaktigt att här låg inga bohemer eller berlinare bakom utan fast med sunnebor fast beslutna att jämna hålan med marken, plöja ner den i en saltgruva och dansa hoppjälka på eländet. Detta var nu inte speciellt hoppfullt i vanliga fall, men efter sista helgens händelser hade sunniterna all anledning att kunna bli hur våldsamma som helst, och det hade de tagit fasta på och sprängt hotellet. Finlandsson hann tänka att det kanske hade varit lika bra att inte ge sig på Sverkerevet som den där kvällen, och kanske ännu bättre att stanna hemma just idag. Nu var det för sent för sådant resonemang. Med ett våtgar nystan i näven föll insatt chef Finlandsson ut genom det sista intakta fönstret, skar sig svårt och förblödde innan han träffade marken. Hans sista andetag, 7 meter ovan jord, förslösade han på att recitera Viktor Rydbergs Tomten, eller åtminstone de sista 4 orden därav. Endast tomten är va, sedan, blott tystnad och saknad återstod av Finlandsson från Simrishamn. Hade Sverker vetat detta hade han dansat en glad shottis. Nu blev det dåligt med det. Istället svängde han runt knuten på 2 hjul och for hem. En fanns tid. En fanns hopp. Samtidigt, i Sverkers frånvaro, satt Emilia Fågelholk och tvinnade rep av överblivna testar från skägglovsmaskeraden, tyst gråtande över hennes ofattbara predikament. Hade hon inte låtit Sverker löpa linan ut så huvudlöst hade kanske lille grejer varit kvar i Torsby. Hennes egen bror kunde rent av ha varit vid järnvägen, som stins. Åh, Sverker! Vad skulle du i Torsby och göra Sverker? Lät fordonet stilla puttra in i garaget, medan bensinen tog slut. Själv befann han sig på tryggt avstånd, bakom en lön på grannorden, medan bilen kraschade i en liten plasthink full med nitroglycerin, till önskad effekt i form av ett välformat svampmoln lokalt över Strandvägen 18 med tillhörande garage. Sverker låg milt, packade en liten väska och flyttade till ett litet tegelhus på Österlen, där han isolerade sig från omvärlden tills den dag han flyttade hem igen. Vilket röjde tills han glömt var hem fanns. I all ärlighet kunde man väl erkänna att det knappast var ägnat till vare sig förvåning eller uppskattning att lilla Torsby inte behandlade Sverker med den uppskattning han visserligen inte gjort sig förtjänt av men lika fullt krävde. I slutändan hade det hela inneburit att ingen av patterna hade fått sin vilja igenom och därav katastrofen.